Hur lik Fredde är du?
Inte så lik. Tyvärr så gör folk besviken när de tror att de träffar Fredde.
Mm.
Ja, det vet ju du. Är jag lik honom?
Jag tycker att du är det.
Tycker du?
Ja, ah,
okej.
Okay. Ja, men du är konsumtionsgalen. Det är han också.
Ja,
du är lite om sig, kring sig, lite ängslig. Ja, det är han också.
Ja, ja, det är han.
Han är hypokondrisk. Det är du också.
Det är de dåliga sidorna, men de bra sidorna.
Det är,
jag har inte det där huset, jag har inte den där båten. Och liksom, prylarna är ju på en annan nivå.
Tja!
Tja! Hissen är
paj.
Är det paj?
Hissen har pajat och han har varit tvungen att konka sin medelålders tyngda kropp 5 trappor upp. Han är en halvtimme tidig, har designade glasögon och klädsamt skäggstubb. Jag har jobbat med honom till och från i snart 20 år och någonstans blir man inte klok på kan. Privat en blyg pöjk med flackande blick och lite ängslig framtoning. På scen, i film och på tv exploderar han i testosteron, dans och bizarra karaktärer. För rolig är han. Och kanske just därför att han är mästare på att hitta brunnar i sitt inre han öser ur sig när han väl står i rampljuset. Mitt härskap, jag har fått besök av Fredde, Morran, Percy, Örjan Lax och en man som kan knepen i hur man förvandlar svaghet till råstyrka. Hejsan och välkommen till toppmöte med Anders S.
Jag tycker om hur du försökte göra den här satsningen, att nu ska jag göra en start. Att du ökade och blev officiell. Hej! Välkomna!
Det är en amerikansk grej det där. De börjar ofta säga, prata ganska vanligt, normalt. Och sen bara liksom att, hello, welcome to Radio WCDW, we got listen to Kevin Hart here. Och så blir det...
Då blir man riktar sig. Då riktar man sig till lyssnaren.
Man blir någon annan också. Personuppgifter, tack.
Du har personnummer?
Ja.
Får jag gage eller vad menar du? Jag är 630605. Men de andra lämnar inte ut. Jag är livrädd. Det går inte. Men vad personuppgifter? Det är sånt som är i passet. Ja, är ditt pass? Jag kan titta.
Ja, men...
Karl-Johan Reborg. Karl-Johan Reborg. Jag är född i Stockholm, i Täby. Mm. 1963.
Och då fyller du 57.
Är det så?
Mm, ja.
Jag skulle faktiskt... Jag trodde du var 56. Va?
Har du åldersnöja?
Ja, det är klart jag har. Alltså, jag har bråttom nu. Att jag har så mycket som jag vill göra, som jag har bråttom. Jag känner mig stressad.
Mm-hmm.
Jag börjar räkna somrar.
Hur då, menar du?
Ja, men jag gör en slags genomsnitt. Jag vet ju ändå hur gamla min pappa och farfar och morfar blev. Det finns ju facit på det. Det finns ju statistik att gå till. Och då har jag en ganska tråkig statistik. Så att jag tänker att jag har 23 kanske kvar somrar. Och då tänker jag att när jag får något jobb och så här, att är det värt att ge en av de här 23 till detta projektet?
Men du, har det hänt någonting med den 23 år, känner du? Eller känner du att fan, har det hänt någonting? Jag är en samma kille som jag var för 23 år sedan. Eller är det...
Nej, det är klart att det har hänt massor. Jag försöker faktiskt bejaka alla förändringar som jag känner ändå som händer. Att inte skrämmas av att man blir lite tråkigare. Vissa saker är inte jätteroligt att göra som 57-åring. Och vissa grejer är roligt att man gör fortfarande som 57-åring.
Vad är inte roligt då att göra så?
Nej, men jag tycker att det är kul. Alltså, jag har de senaste åren fokuserat väldigt mycket på att utmana mig själv. Jag tycker att det är viktigare. Jag skulle ha lätt att kunna slå mig till ro och köra på gamla trick.
Mm.
Och det har jag förbjudit mig själv mer eller mindre att göra. Och då kan man nog uppleva som att man kanske gör tråkigare val och sådär. Men det är ett sätt för att överleva.
Hur känner du inför? Är du nöjd med din kropp?
Nej. Nej, det tror jag inte någon är. Är man det? Nöjd är någonting som jag...
En acceptans.
Nej, det, jag skulle säga att jag försöker liksom bota förfallet. Jag vill ändå kunna röra mig. Jag är ju som en 90-åring när jag går upp. Jag har någon jävla hälsborg, det är sån gubbsjuka. Men jag har någon inflammation, det är häls. Så jag går ju som en 90-åring när jag vaknar och håller mig i väggarna. Det tar 10 minuter innan jag är igång på morgnarna. Jag tänker att min fru någonstans lider av att se den där bilden av den här hackande mannen som går upp. Hon säger ingenting, men hon vet ju. Jag har en definition, det är hälsborg. Jag blir inte av med skiten. Men sen när jag kommer igång, då är det bra.
Balansen, alltså, kan du stå på ett ben och inte på det strumpan på andra?
Utan att du känner att du måste... Jag tror det, jag åker väldigt mycket skateboard fortfarande.
Okay. Uh-huh.
Där har du en patetisk sak. Men den tar jag.
Uh-huh.
Jag får ju såna blickar när jag åker.
Mm.
Men jag tar det. Varför ska jag sluta med någonting som är roligt? Det är en gubbe på skateboard. Det är inte när jag började och var 14. Det var inte det man liksom såg framför sig. Men jag tycker att det är lika jävla kul idag.
Mm. Vilket är det svåraste förfallet på kroppen som du har upptäckt och sen åt?
Det är ingenting man kan göra någonting åt. Men jag tänker att jag försöker träna och röra på mig. Och jag är sämst på gymmet. För de andra är typ 30 max och gör såna här kins som man driver av kokain eller någonting. Och jag tänker hela tiden, men gå hit när du är 57 så ser om du står här, eller om du står jävla kagge och så, en vandrande hjärtinfarkt som kommer in här. Då kanske du inte är lika snabb längre. Så, man måste
så ändå... du bygger upp en konflikt med dem?
Ja, en framtida konflikt. Så jag har det liksom svar på tal om det kommer något. Ja, men kom tillbaka här om 20 år och leverera för att se. Mm. Då har du fallit liksom.
Men du tränar mycket då?
Nej, men jag försöker hålla liksom att inte jag ska liksom... Så att om det kommer något roligt jobb som innebär också lite fysiskt arbete. Att jag inte är helt som förtappad. För jag tror att det kan vara något svårare att väcka det till liv om man har liksom låter det... Man ser alla de här bilderna på Jack Nicholson och Al Pacino. De är liksom helt svullna med såna små solglasögon som ser ut som intryckta russin i ansiktet på såna här. Och enormt hår. Det är så här, ja, men man kan också vara en sån som bara förfaller och låter det ske. Men jag har inte hans track record riktigt. Liksom, att, det känns som att man förväntar sig, man rullar in honom i bild. Typ.
Eller, jag vet inte. Glasögon.
Ja. Jag vet inte vad som händer när de blir så här. Det är mindre glasögon när de blir äldre. Han har ju haft större alla år, men nu kommer han i en sån här russin, som russin, intryckta i ögonen, liksom, sån orange bågar. Fantastiskt.
När det kommer till honom tror jag att han gör det som en slags, i sitt huvud är han en 25-årig rebell som slänger ut håret och har på sig på coola briller. Jag tror ingen vågar säga till Al Pacino, han är ju 80 år.
Du ser inte en dag över 21 ut, så. Stor svullen med och grått... Så här trasmattehår.
Ja. Både du och jag gillar att resa, vet jag.
Ja.
Och är det inte så att när man är 30 och reser så är man äventyrlig? Och när man är 57 är man patetisk? Eller? Då flyr man från något. På YouTube så kollade jag upp lite grann, det fanns en intervju med den på Skavlan. Och rubriken var Johan Rheborg om sitt velande.
Ja, men jag ältar saker ganska mycket, det gör jag.
Ja. Vad är du rädd för?
Allt, jag är rädd för allt. Nej, men jag vet inte, jag är rädd för allt. Jag är väldigt lustdriven. Jag är inte så... Jag är nog rädd att jag hamnar i sammanhang där jag inte mår bra. Så när jag ska fatta beslut som rör väldigt lång tid eller om det är liksom... Då kan jag hålla på sjukt
länge. Hur länge då, så att säga? Alltså...
Ja, men alltså, om inte någon pressar mig så kan det ju vara hur länge som helst. Alltså gärna tills vi har börjat.
Är det någon slags... Skulle du karakterisera det som en slags beslutsångest? Då?
Ja, men jag blir bättre. Faktum var att jag tog ett beslut igår kväll som jag velat på sen innan jul.
Mm.
Och de började säga, nu måste vi nog veta. Men då kom jag på i paniken igår kväll, så min agent ringde, nu måste vi fan lämna besked. Ja.
Det är ju egentligen ett katastroftänk, är det inte det? Tänk om det här.
Konsekvenstankar har jag ganska mycket. Alltså jag tänker konsekvenser hela tiden. Jag kan inte bara liksom, fan kör, det är en skön grej.
Nej.
Det finns inte. Vadå skön grej? Det är liksom skön grej hur länge då? 2 sekunder och sen kommer kallduschen.
Tänker du så i allting också? Tänk om planen startar, tänk om...
Ja, inte så mycket nu, men jag var flygrädd mycket förut. Ja, uh-huh. När barn var mindre. Så här, då... Jag tror att det är så här skräck. Jag vet inte faktiskt var jag kommer ifrån. När jag var yngre så var jag en sån här person som försökte anpassa mig och så här, göra vad jag trodde att de ville ha.
Mm.
Och då var jag som sämst. Det kan ha med det att göra. Att jag känner att jag måste få använda mitt huvud och min liksom... min eget lilla lod där inne för att vara bra.
Drabbas du ofta av plötsliga infall som korrigerar den här bilden av ditt beslut? Typ att mitt i natten bara, nej vad fan har jag gjort?
Ja, men så var det ju när jag när jag gjorde Rock of Ages att jag tackade ja. Och så vaknade mitt i natten och tänkte, vad fan har jag gjort? Dum i huvudet eller? Helt plötsligt såg jag Rock of Ages för vad det var.
Och vad var det då i ditt huvud?
Ja, men en väldigt sunkig musikal jag hade sett i England. Så bara, ska du vara med där? Är det tokig? Och så jag skrev som ett sms mitt i natten till producenten där jag hoppade av på kanslisvenska att det här var genomtänkt. Ja, det här är skickat klockan 03, men det är ändå skrivet med någon slags moget. Så jävla, jag har inte kvar det. Men.
Varför valde du att bli formell där då?
Därför att det här är genomtänkt.
Avstånd,
det här är genomtänkt. Ja, men det var nog för att jag är inte så här, sitter och super på nätten och börjar mejla, utan jag är fullt nykter och det här är genomtänkt. Men det var ju mörkret bara. Det var ju bara natten. Jag tycker nätterna är ju jobbigt. Alltså man har ju en annat huvud då. Och sen vaknade jag på morgonen och så var det sol ute. Och då bara kände jag, fan det där blir ju kul. Vad håller jag på med?
Litar du på ditt eget omdöme då? När du kan ändra så snabbt?
Jag har en grej i magen jag litar på. Den har aldrig haft fel. Men den är ibland svår att känna. Ibland kan man liksom lura även sig själv att den känns bra. Och sen efter ett tag så märkte man att nej, den har ju sagt nej redan. Den ligger ju där inne och skaver.
Är det kopplat till dåligt självförtroende?
Ja, det är det väl. Det är liksom... Ja, men det kan det nog vara att man har hört genom alla år. Varför skulle du lyckas? Varför skulle du kunna göra det? Vad får det att tro att du skulle kunna? Hur fan vad man har hört det. Det är ju så hemskt. Och för det sätter sig, eller att någon säger saker som man har hört. Det har jag tänkt på hur många gånger jag själv har gjort. Sagt saker i mungipan utan att tänka på det, som har fäst hos någon annan. För jag kan framförallt nu förtills märka, men det här är ju en grej som jag hakar upp mig på för att den här personen en gång, eller upprepade gånger, har sagt så om mig. Du är ful för att du har det där ärret, eller... Och så har man tänkt, i stunden tänkte man inte mer på det, men sen har det satt sig, ja just det här är fult, ja just det. Eller, jag kan inte prata engelska. Du pratar engelska så dåligt så att det är roligt bara. Så att om någon ska... Och jag gjorde en tv-serie i somras där jag skulle ha engelsk dialog. Och jag var helt skräckslagen. Och jag tänkte, jag måste bara möta det här. Vem har rätt? Jag kanske pratar asdålig engelska. Så jag tog in en dialogcoach på min... Det var ganska få repliker, men jag tog in så här... Säg till när det blir för mycket hurgugurgur. Dialekten, brytningen kan du inte göra så mycket åt. Men du kan tala om för mig om liksom, jag börjar prata fel ord. Det blir fel ord. Och det gav mig lite trygghet så att jag kunde släppa det lite grann. Att jag hade en som var dedikerad att lyssna på min engelska. Men det här bottnar bara i att jag har fått höra.
Att du inte bara på engelska?
Ja. Någon har sagt det. Det blir ingen sanning, men för mig är det liksom ett hinder att göra vissa saker.
Det ligger och maler där.
Ja.
Ja. För jag kommer ihåg att vi gjorde Hjälp.
Ja.
Och då hade du, jag också, förmånen att träffa Chevy Chase. En gammal hjälte som var med i säsong 3 av Hjälp. Och där gjorde du uteslutande dialog på engelska. Hur upplevde du det mötet?
Ja, men där upplevde jag att min brist på engelska tyvärr låg mig i fatet. Jag hade så mycket bra grejer i huvudet. Jag kunde ha bollat upp om jag hade varit bättre.
Jag berättade om första mötet. Jag kommer ihåg, vi satt väl på... På Grand Hotel, va? Du skulle möta Chevy Chase. Och jag tolkar som att du blev väldigt starstruck.
Nej, vi var inte på Lydmar.
Ja, Lydmar, förlåt.
Lydmar var. Ja, jag blev starstruck. Men alltså, Chevy Chase är en person som jag har specialstuderat under min uppväxt. Alla hans, de här liksom 80-talskomedierna, Fletch, Spies Like Us. Och även första säsongen av Saturday Night Live när han var med. Chase visste för mycket. Så det är klart att träffa honom var ju... Det här kanske inte alltid är jättetrevligt att träffa sina idoler. Vissa ska vara idoler och man ska inte träffa dem.
Nej.
Men han gillade ju någonstans att prata om sig själv. Så att jag tyckte att han var rätt stryktålig ändå.
Var det svårt att spela? Men här står du och ska spela dem.
Jag märkte att han gillade att improvisera. Han gillade att improvisera som fan. Och det gör jag också. Men jag hade inte språket. Men jag kände att han fortfarande hade improvisationsförmågan i sig. Och vi improviserade ju liksom mycket, men det var ändå kul. Det kändes ändå som att vi väckte honom lite. CIA.
You're with the agency, prove it.
We have dossiers on every security guard in every hotel in Europe.
Okay, so who am I?
Erdin Sigvard
Lax. 6'3", 45 years old. Your birthday is March 7th. Born in Stockholm. Last four digits, I believe, are 0491.
Yes.
You live alone in a secondhand apartment. In short, you jerk off a lot.
Fuck.
Yeah, fuck.
Örjan Lax, för fan.
No names, no names.
Jag blev fascinerad av att han fortfarande hade bettet i repliken.
Ja, det var jag också. Jag tänkte att han, det här är inte drömjobbet.
Nej, det var inte jättegig för honom att komma över hit och vara med i en obskyr liten serie i Sverige. Vi har såg några veckor senare så gjorde han reklam för någon turkisk Coca-Cola. Så att det var den linjen.
Han lever som Bill Murrays karaktär i Lost in Translation.
Exakt. Det var lite Lost in Translation fast på Lyma Hotell. Du har ju berättat om det här med att du har haft dåligt självförtroende och det har Dorsin också berättat. Och då gjorde jag kopplingen, men både du och Henrik Dorsin är så jävla bra på att spela arga. Hänger du där ihop?
Ja, det har jag aldrig tänkt på att skulle göra. Jag har inte fått en fråga. Att dåliga självförtroendet hänger ihop med att man kan dra på.
Mm.
Har han dåligt självförtroende?
Mm. När jag gick på dejt så trodde han att alla tjejer var arga på.
Vilket bra utgångsläge.
Verkligen.
Förlåt.
Ja.
Vadå? Jag vet inte. Nej, gud vad svårt. Men alltså att det skulle vara... Nej. Alltså...
Men kopplingen är väl kanske om man har dåligt självförtroende så är det kanske ett uttryck för att man inte har kunnat få ge utlopp för vem man är alla gånger. Och att man då får göra det i en karaktär när man spelar och spela ut alla paletterna. Och ilska är ju en tydlig känsla.
Ja, men då skulle jag nog säga att hela jobbet är det.
Mm.
Jag gör ju liksom allt som jag inte får göra, gör jag ju som mina karaktärer. Alltså, Percy Nilegård var väl en liksom... var ju just en sån figur. Den var ju liksom... Den kom ju någon slags... tid när jag var nedtryckt. Det var inte dålig självkänsla. Det var ju mer att jag inte hittade min plats i tillvaron. Och liksom, ja, man får sparken och man hamnar på konstiga ställen och konstiga chefer. Jag bara samlade ju på mig liksom. Då var det mycket ilska och frustration. Men det var ju mer bottnat i att jag är rätt trött på att vara den här dåliga snubben liksom som...
Mm.
Vars talanger ingen ser.
När det gäller Donald Trump, då backar undan ens. Nu avgivdar den mannen med en livsköljt arbetat för honom i underkampanjen här i över 9 månader.
Okay.
Jag landade på Arlanda i förmiddags. Ja. Jag kom från New York flighten och det är satan vad trött jag är. Vilken jävla resa jag har. Så fruktansvärt roligt på turnén. Okay. Det var fullständigt jävla insane.
För du är ju den bästa i Sverige på att använda ilskan i comedy.
Ja, det kan jag göra.
Ja.
Jag kan dra på rätt duktigt.
Vi gjorde Örjan Lax, det gick bara ut på att du blir konstant hela tiden. Och i parlamentet gör du en ganska ilsken gubbe som exploderar lite hit och dit. Du roar av det?
Ja, det är kul att få spela ut den delen. Det är kul att få tappa behärskningen, det tycker jag nog. Och liksom, nu ryker sprintarna, nu lyfter han. Ta bladet från munnen. Ja, alltså det är ju skitroligt. Men i Örjan Lax fall så tror jag att det är en del, för det är ju många som kommer fram fortfarande och pratar om den karaktären.
Örjan Lax.
Det är en som har satt sig ju. Och den är all credit till dig liksom, för det kommer från dig och Gustav, så att det men där tror jag att det handlar, där är mycket igenkänning. Örjan Lax är väldigt mycket igenkänning i. Den frustrationen som han har, den bär många. Ilskan på små saker. Det var nog, jag såg inte riktigt det när vi gjorde det. Det som, jag vet inte om ni såg det, om det var det ni tänkte eller inte.
Men... Jo, det var tanken. Tanken var ju någon som var ett barns känsloliv i en vuxens kropp. Lite grann. Och att, men han vill bli snäll. Det är väl nyckelreplik i liksom hela utgångspunkten i Hjälp för Örjan Lax. Jag vill bli snäll.
Ja, han vet inte riktigt vad det är.
Nej, han vet inte vad snäll. Det är. Men han vill kunna fungera socialt. Men kan inte koderna. Och förstår inte att det beror på att han är ofiltrerad.
Jag ska gå rakt på sak. Jag upplever att jag har problem att få kontakt med folk.
Varför tror du det är så?
Ingen aning. En del säger att jag brusar upp lite, men...
Hur har du det med tålamodet då?
Bra, bra, bra. Problemet är att folk gillar och jävlas med mig.
Hur då jävlas?
Jag vet inte. De tar så förbannad tid på sig, luktar illa och ställer konstiga frågor. Vad är klockan? Bor du här? Ja! Det är väl för fan självklart att jag bor här! När det står Örjan på dörren.
Jag tror att den är relaterbar. Alltså, för man kan ju göra ilska helt utspejsad också. Mm. Men att hans ilska är liksom fullt begriplig. Mm. Små saker som alla andra vanliga människor sväljer bara och tänker snart är det över.
Det finns ingen proportion i hans ilska gentemot att en gammal dam som är långsamt, för långsamt över gatan och han bara totalt.
Ja, men det hände ju. Det var någon som skrek på gatan. Fan, vad ett jävla liv. Alltså, det bara vaknade Örjan i mig. Då tänkte jag så här, jag kan ju inte öppna fönstret. Vi har så här låga fönster. Det blir konstigt också. Så bara vråla liksom. Och käften. Mm. Det hade Örjan gjort liksom. Mm. Alltså, där stoppar jag mig själv privat. Tänker jag. De har ju rätt att gapa. Klockan är inte så jävla mycket liksom. Och de passerar. Medan Örjan i alla lägen agerar. På hotell och allt möjligt. Man liksom blir störd. Mm. Då tänker man bort på Örjan då, och han skulle naturligtvis gå in och bara ta en stol och banka i dörren och så skrika åt dem, håll käften. Det finns ingen värre än att gå ut från en situation, tänker jag, borde ha sagt så här, fan att jag inte sa så. Mm. Där var ju svaret. Tyvärr, det är bra för att göra Örjan, och då kan man tänka ut om det.
Ja, Örjan hade ju kanske känslomässigt kortsiktig.
Mycket.
Jag lyssnade på ditt sommarprogram för 1000 år sedan här.
Ja.
Där du sa en intressant grej. Du berättade om att du hade ett befäl som du hatade. Som du har liksom, och du hade en för detta kollega som du hatade. Och så säger du, hat och humor hänger ihop.
Ja, men det var nog...
Jag tyckte det var spännande.
Ja, men det är ju lite underdoggen. Jag var inne på det tidigare också. Mm. Att man blir kuvad. Så är det liksom... Ja, men det är att man har blivit tilltryckt. Hat är ett starkt ord. Jag valde det där. Jag kanske hade inte uttryckt mig så just nu idag faktiskt. Men alltså, jag tror att det har att göra med att under en period så liksom fick man ta skit eller liksom tryckas ner, och folk missbrukar sin maktposition mot den. Och
för när det här sommarprogrammet så sa du hat, du återkom till hat. Och nu säger du skulle inte använda det ordet och blivit äldre och sådär. Jag tyckte det var så befriande.
Ja, men det var
att du
nog
sa hat. För att det var det du kände.
Jag minns det. Det var ingen tillfällighet att jag sa det. Men jag tror att jag idag känner jag annorlunda. Men det är ju bara för att jag har blivit äldre.
Ja, men om du skulle ställa sig inför samma situation idag så skulle du känna hat också. Tror du inte det?
I samma situation
som då. Som du
att
känner.
Jag blir nedtryckt.
Ja.
Ja, fast då, men att jag inte haft min karriär. För om någon skulle trycka ner mig nu till samma nivå jag var då, då skulle jag nog aldrig resa mig upp.
Nej.
Men nu har jag ju haft en karriär. Skulle någon trycka mig ner mig till samma nivå, ja, då skulle jag ju faktiskt vara till inte till ord. Det skulle jag nog vara.
Nej, för du nämnde att hat är en undervärderad känsla. Och att den är mänsklig framförallt.
Ja, men jag var liksom, jag hade hat. Det är så många år sedan. Och det, vet jag inte om jag sa i programmet, men det löste sig. Jag träffade ju båda två. Mm. Ja, men det var nog hat. Jag var liksom... Det var hat. Det var också ett övergrepp. Mm. Ordentligt. Och en maktlöshet, kommer jag ihåg. Det var den som var så skrämmande. Så här. Vad fan? Ska jag bara ta det här? Överallt i livet har det inte funnits så här. Man kan gå till någon.
Mm.
Här var det så här. Du kan inte gå till någon. Folk missbrukar sin maktposition mot den och... Det är som att man packar mer och mer krut i den där. Och till slut så, nu tar jag inte mer skit. Och nu har jag liksom växt in mig. Och så hittade jag en kanal för hur jag skulle liksom få ut frustrationen. Det är också det, vad blir det av den? Det blev Percy Nilegård.
På SOS, där sitter alltså ytspänningen av svensk näringsliv och transpirerar tillsammans i något förbaskat jävla charterscenario. Samtidigt som Johnny och Benny Husvagn sitter i exklusiv kabin längst bak och dricker konjak.
det ena liksom gav det andra. Jag också säga, jag hade nog inte kunnat göra det om jag inte hade upplevt det där, vilket är hemskt att säga, men så är det ju lite grann. Men jag, hade jag bara gått igenom livet och allt hade varit liksom någon slags ljummet vatten, då hade jag nog inte haft aggressionen i mig som jag behövde. Man behöver nog, eller man, jag ska inte säga att det är en allmän sanning, men jag behövde nog laddas upp ordentligt för att ta mig igenom alla barriärer av dåligt självförtroende. Vem tror jag att jag är? Jag är liksom en, jag är här ingenting från Täby. Varför det ju tro att du ska liksom... Väldigt tidigt så sökte jag till Dramatiska institutet, alltså innan jag visste hur någonting funkade, så typ efter gymnasiet direkt så här, jag ville typ, jag ska bli regissör, så jag söker utbildning för det då, och så skulle jag svara på en fråga som var så här, vad vill du berätta, stod det. Och jag bara, jag har ingen aning, begrep ju givetvis att det kan jag ju inte svara på. Så kan jag inte svara. Vad ska jag... Fan, jag har inget att berätta. Och så jag kände, nej men... Och då tände jag också så här, men det här är inte för mig. Det här är för folk som bär berättelsen. Så här, som är pretentiösa. Jag fattade inte då att det finns olika sätt att berätta saker på. Och att de söker ju efter, i det fallet liksom... De söker pretentiösa människor. Du har en komiker i dig. Men du vet inte det ännu. För det är också så här... Det är svårt att göra en analys... Vad tänker jag på just nu? Om jag ska skriva stand-up nu till exempel, så måste jag säga, men vad är jag? Vad tänker jag på? Vad är det som jag ältar i mitt huvud på riktigt? Jag vet inte. Man kan gissa. Men det tar ganska lång tid. Även nu att liksom frågasätta sig själv. Eller ställa sig frågan, vad är det som jag... Vad bär jag för frågor inom mig? Och när jag var 19 var ju det ännu svårare för mig. Att, jag tycker det var, nu i efterhand så skulle jag vilja gå tillbaka och skälla ut dem. Som hör igen liksom. Vad är det för jävla fråga? Jag skulle ha svarat, skit i det då. Den som lever får se någonting liksom. om ni ta in mig så får ni bli varse. Vad är det för jävla fråga liksom?
Men, du kan väl fått det, för de söker
ja, men det är så många situationer man skulle vilja gå tillbaka och bara... Som man har trott att det här är en person som vet vad de pratar om och jag ska lyssna på dem. Det är en idiot som pratar. Och väldigt mycket handlar om att, för mig, att man ska ha och veta så mycket om vad man vill berätta. Och så. Och det är inte jättelätt att veta vad man vill berätta. Man kan låtsas att man vet det. Och man kan gissa och man kan fabulera ihop. Men vad som egentligen man brinner för att berätta, det vet man inte först man hittar det. Då känner man i sig, det är som en vulkan ju. Då bara, men här finns det ju mycket som helst.
Du sa också att du drivs av revanschlusta.
Jo. Ja, men det är nog den här självbilden från, som finns. Att man...
Vad säger ni nu då? Nu står Johan Rebo här.
Ja, det är också väldigt plågsam, för den går ju inte över.
Nej.
Det finns ingen zon där allting löser sig och att man är bekväm. Jag har förstått nu. Livet är en enda lång kamp. Och den här ultimata bekräftelsen, den kommer jag nog aldrig att få. För jag kan inte ta emot den om jag skulle få den heller. Jag skulle givetvis slänga bort den.
Varför det?
Att ta emot den vore lika med att sluta. För mig. Då skulle jag nog sluta.
Att ta emot bekräftelse?
Mm.
Varför då?
Ja, för nöjd är nog det värsta. Nej, men du, man kan aldrig vara nöjd.
Men ser du det likhetstecken mellan dig och vara nöjd? Kan man inte bara ta emot kärleken och känna att... Ja, vad är bra. Men jag behöver inte...
Det är jävligt svårt att göra det faktiskt. Det är hemskt att säga, för att... Jag får ibland liksom väl, och jag tänker det här är otroligt fint, men jag kan inte riktigt ta åt mig. Och så kan jag känna mot att jag träffar någon som jag är imponerad, vill jag gärna säga. Och så vet jag, fast jag tar emot det. Men för mig är det viktigt att få säga det, kan känna. Och då har jag förstått att man måste låta folk säga. Om de vill säga snälla saker så ska man lyssna på det. Men det är lite som att det är skam, tabu att ta emot det.
Varför känner du skam när du tar emot någonting som du själv tycker att du har varit ganska bra på? Var ligger skammen? Du måste väl vara nöjd med det du gör?
Ja, det där kan nog någon psykolog svara på. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara. Men ordet är, ja men skam. Men den kanske inte är logiskt grundad.
Om du skulle få hederspriset till exempel. i då skulle vara
en, ja, då skulle jag skam, skulle
en dödsdom.
Jag skulle nog, jag tror att tacktalet skulle vara en ursäkt. Jag vet vad alla tänker. What the fuck?
Jag håller med.
Eller så skulle man gå upp och...
Skulle du börja så?
Så värd. Så värd. Har ingen varit det här priset. Men jag skulle inte kunna ta emot det allvarligt. Nej, det skulle jag inte kunna göra.
Kjell Bergqvist, jag är så jävla bra.
Men han har ju det i sig, det där självförtroendet. Det har inte jag. Kjell Bergqvist kan ju liksom gå in i kalsongen och tacka och bara... Jag håller på att basta där borta, men kul att ni festar. Man skulle liksom, ja. Men om jag gör det, då blir det bara till, då blir jag krystat.
Du, tycker du själv att du är rolig?
Ja, det kan jag ju... Jag var rolig i alla fall.
Ja.
Alltså när jag var yngre. Men det var lättare att se kanske. Nu tänker man ju för mycket. Jag har alltid varit den roliga. Jag var klassens clown till exempel i skolan.
Mm.
Märkte rätt tidigt att skämt... Det är liksom min melodi. De, man fick uppmärksamhet i klassrummet. Och, framförallt hos tjejer då, såklart.
Mm. Fick du mycket tjejer för att du var rolig?
Nej, nej. Uppmärksamhet fick man. Sen, nej. Jag är alldeles för blyg. Nej, jag var ingen Löveboy. Absolut inte.
Det har de flesta sagt också. Rolig har jag varit, men ligga har jag inte fått.
Nej.
Men det säger ju ofta. Tjejer gillar roliga killar, men inte att vara ihop med.
Nej. Då ska de ha en bad boys. Inte någon lustig kurre.
Uh-huh. Har du svårt för tjejerna?
Ja, det hade jag nog. Absolut, det hade jag. Man skulle åka ner och liksom, man skulle göra en tidsresa och se sig själv. Då skulle man ju verkligen vilja ha ett snack. Hörru, 15 minuter. Jag måste bara styra upp det lite. För det är vissa saker som vi gör fel, Johan.
Men var du var obekväm att vara med tjejer eller var det bara...
Ja, gud. Ja, men det var ju liksom ja.
Är det svårt att
men jag
prata
hittade
om?
Några kompisar som var likadana, så vi satt ju och ältade brudar. Det blev ju ingenting av något.
Vad ältade ni då? Var ni kära i
hemlighet? Ja, alla var kära hela tiden. Men ingen gjorde ju något. Det var fruktansvärt. Liksom bara, hörni.
Kommer du ihåg ditt första förhållande?
Fan vad personlig du blev nu. Ja, det gör jag väl. Ja, jo. Ja, men det kommer
jag ihåg. Där det fäste, så att säga.
Ja, det kommer jag ihåg. Det här är jobbigt att prata om. Det här liksom,
det är så länge sedan.
Ja, men det spelar ingen roll. Men det är liksom... Det var smärtsamt. Det var en smärtsam upplevelse. Allting som har med kärlek att göra i debutform har ju varit oerhört tråkigt. Mm. Tråkiga upplevelser. Första ligget liksom var ju bara en stor jävla fiasko och liksom på alla sätt och vis. Då är det ju... Men det var också så att då var man ju, jag vet inte hur gammal jag var, 15 och sånt där. Det var ju liksom, då skulle det skulle göras. Mm. Det var liksom en allmän press, det här måste göras. Och så var det liksom allt fel.
Men det var ändå 15, jag var 17-18 tror jag.
Jag hade något försök tidigt och sen så la jag detta på is med brudar.
Jaså, hur länge då?
Länge. Ja, men jag är inte, det där är inte, det var andra i klassen som jag höll på hela tiden och hade. Men de brann ut fort också. Jag säger att det var inte allt bra för dem.
Nej. Det är lite dra åren.
Deras peak har varit sen tidigt. Och sen har det liksom inte hänt något mer.
Du har det där kvar. Det är en annan diskussion som har funnits i samhället som jag är lite sugen på att diskutera också. Det här med att skilja på artisten och verket. En del kunde inte lyssna på Michael Jackson efteråt eller se en Woody Allen-film på grund av allting som pratar. Vad tycker du om det?
I vissa fall så kan jag nog inte riktigt göra det. Och i andra fall så, som Gary Glitter, skulle jag nog inte kunna skilja på artist och verk. Men det är nog för att verket inte är något bra. Michael Jackson var ju ändå ett musikaliskt geni. Svårt att lyssna på de här tidiga... Jackson 5-låtarna liksom och inte tycka att det är bra. I det fallet kan jag ju nog skilja på verket och artisten. Woody Allen, ja, det gör jag nog. Fast Woody Allen liksom generellt sett har ju fallit i status, verkligen, det har han gjort. Men jag har ju tittat på hans filmer som har kommit och har gjort. Sen kan man ju tycka att man ser det här gubbsjuka draget går ju väldigt tydligt i hans film.
Absolut.
Och att det blir lite tråkigt med tiden, det kan jag ju tycka också. Jag ser ändå det han gör på ett annat sätt. Kanske än om det inte hade varit en diskussion. Och jag kan nog tycka att det, man har blivit mer kritisk. Och det har varit till det bättre. Liksom, att se dem med de ögonen. Hans verk handlar ju om det här.
Mm.
Och har alltid gjort. Det är väl skillnad också, kanske.
Mm.
Michael Jackson har ju varit... Ja, vad har det handlat om? Jag vet inte. Men jag kommer ju inte att syssla med historieförvalskning. Det tycker jag inte om. Jag tycker inte om när man går in och ska ändra det som har varit. Det som har varit på gott och ont. Det blir inte mer ogjort för att du går in och raderar eller någonting. Det finns där, det är gjort. Det är ett steg som någon tog. Och det kan inte tas bort. Sen kan man tycka vad man vill i efterhand. Det är ju framförallt om skämt, det är ju jättevanligt. Att man liksom, det man skämtade om för 25 år sedan funkar inte alls idag. Men det betyder inte att jag inte kunde... skämt om det då, eller att jag hade den kunskapen för 25 år sedan som jag har nu. Det är ju helt orimligt. I så fall skulle vi alla sluta skämta nu, för att om 25 år så kommer folk säga, hur fan kan du stå och säga det där? Ja, men det var då var vi ju fokade på det här. Alltså, det är ju en bizarr bizarr logik som jag inte alls fattar. Och att liksom sudda i Astrid Lindgrens böcker för att hon inte hade skrivit det idag. Nej, men hon gjorde det då. Och det säger ju något om den tiden. Och det kanske man ska påminna sig om och inte radera. Jag tror att det är min far där. Han tog mig till koncentrationsläger. Så här, det här måste du veta om. Mm. Och jag tycker nog att det ska genomsyra allt. Även liksom allt kultur. Jag tycker inte om när man friserar.
Nej.
Då får saker och ting dö ut, tycker jag. Om man inte kan lyssna på det längre eller läsa det, då får man lägga det åt sidan.
Mm.
Då får man läsa andra barnböcker.
Och ha ett historieperspektiv, att det här var på den tiden och så världen ut då. Och så resonerar man då, det var okunskap.
Hur ska man annars kunna möta framtiden om man liksom håller på och friserar sitt förflutna på det här sättet? De fula sakerna måste vi ta med oss också.
Mm.
Det tycker jag är viktigt.
Men du, jag har tänkt på det där med stand-up, alltså, för jag funderar själv om man skulle börja så här, för, nej, men nu är det för sent. Men jag vågar inte. Alltså, hur är det att köra? Hur var det för dig första gången?
Ja, men det
måste ju vara fruktansvärt.
Ja, och det är jobbigt om man tar en paus också. För nu har jag faktiskt inte kört på jättelänge. Och nu känner jag att om jag var på väg upp, så kör en tia på brunnen och så avbokar jag liksom. För det är jobbigt. Det är fortfarande jobbigt. Om man inte gör det regelbundet så är det vidrigt. Och det tar ganska lång tid innan man blir så bekväm att man kan kliva upp. Och sen kommer man omedelbart till fasen av att när man är bekväm, då är det dags att börja byta material. För då...
Mm.
Jag har ju en fördel av att jag har scenvana, så att men jag hade ju inte min stand-up-persona som tar lång tid att hitta. Jag kan ju känna att jag levererar under min kapacitet.
Mm.
Det som störde mig i stand-up-branschen, det var en enorm aggression som riktades mot mig från kollegor. Jag backstabbades väldigt mycket i början, och det var jag inte beredd på. Folk var riktigt falska, och det har jag liksom burit med mig. Jag har liksom aldrig riktigt släppt in den där världen efter.
Varför gjorde de det, tror du?
Ja, men de gillade inte att jag kom. Jag var liksom, alltså, klubb Peppe var ju liksom, har ju alltid stöttat mig så här. Det var inte liksom, ja, men andra komiker, andra nu i backspegeln medelmåttiga och under komiker. Alltså, de bra har ju inte gjort det, men de...
Var du ett hot? Är det därför?
Jag vet inte, men jag var inte beredd på det. Och jag blev otroligt ledsen, otroligt sårad. Och den liksom, det finns där fortfarande. Och tjejer klagar på att det är grabbigt.
Mm.
Det är samma. Det är samma grej. Jag ska säga att jag förstår. Jag är inte tjej på något sätt. Men jag fattar när de säger vad det är. Och jag vet ungefär. Det är samma grej som jag kände av. Som var en slags... De är protektionistiska. Och jag har liksom aldrig riktigt... jag har aldrig varit på stand-up-galan till exempel.
Nej.
Jag har liksom... Jag har aldrig satt min fot... Jag har ju kört stand-up, och det har bara varit kärleken till själva grejen, att underhålla och göra det. Men jag har känt mig som en helt egen satellit i den där skråt. Det finns en jätteoskön ådra i den där, som den skulle liksom vara bra om det vädrades ut.
Var kommer det ifrån då? Är det avundsjuka?
Ja, men det är avundsjuka, missundsamhet. Jag vet inte varför. Jag var helt oförberedd på, jag tänkte, vi är ju alla här och slåss om garvet liksom.
Mm.
Och det är ingen skillnad om man, du gör tv eller ja, parlamentet. Eller, men för dem vet jag inte om det var liksom, man gör det här och sen gör man det. Och sen att, att det är liksom en steg. Att jag kliver ner in, liksom, det här är en ingång.
Så man är lite obekväm med folk som redan har ett kändiskap.
Ja, det var väldigt tydligt från början. Mm. Är du något bra då liksom? Att, den,
du ska inte tro att det bara ställer så här. Det här är svårt. Så
ja. Ja, men det var jättemycket. Jag har sparat mejl och sånt där faktiskt. För jag, det var liksom...
Hur kunde du arta sig då? Så skrev de till att hur de upp
det
med?
Ja, eller? Det var en gång jag liksom reagerade så starkt. För då var det några jag hade träffat på ett ställe. Jag känner ingen. Jag kommer in och liksom... Jag är en blyg person. Så jag liksom... Jag vet inte. Och så med hälsa och snacka så där, tyckte jag. Och sen läste jag då efter. Och sen var det någon som spydda skrev. För då var många när jag började som skrev ju. Hade egna hemsidor och bloggar om humor. Mm. Vidriga aset. Man borde slå sönder knäskålarna så att han inte kan stå upp längre. Vad ska han, alltså det var sånt. Och jag var bara, vad är detta? Det var riktigt så här. Jag blir fan, det är obehagligt att prata om. Det var inte varmt i det badkaret, det kan jag säga.
Kände de att du hade sånt först, men han drar pengar bara för att, eller han drar folk bara för att Johan Rea?
Jag vet
bara,
inte. Jag
är säkert... minst lika bra, men jag får inga, bara för att jag inte är känd. Var det den?
Ja, jo, men jag har nog fått försvara så här, och då har jag några gånger sagt så här, jag har aldrig fått något. Jag har ju jobbat för allt jag har. Och om jag inte har jobbat som stand-up-komiker så har jag jobbat med något annat. Och det är lika svårt. Det är inte lättare liksom. Men det har jag också fått, när jag började fotografera så var det ju väldigt mycket så att jag också fick så här, arga personer på mig.
Ja.
Men då har jag fått försvara så här, men vänta nu här, jag är en konstnärligt arbetande person. Jag är inte liksom, så jag kanske...
Att du red på ditt
du var borde ha mer respekt för mig, för jag har liksom konstnärligt huvud. Jag har inte haft fotografi som min... liksom främsta gren. Absolut inte, men jag är inte helt liksom bakom flötet vad gäller...
Var det fotografer då som tyckte
ja.
Att...
Ja. Ganska många.
Ja.
Samma grej faktiskt.
Samma grej. Men, det...
men de träffade aldrig, så det var ändå så här, men jag kunde läsa om mig själv som var så här, okej, vad fan är det här?
Gemensamma är då...
Vad är det för människor som har vaknat till liv? Ja. Och liksom blivit väldigt upprörda och provocerade av min närvaro. Det kanske är att man... Man ska liksom bli vid din läst. Man ska hålla sig till sitt.
Mm.
Men det är inte min grej. Jag byter gärna.
Och... Rid inte på ditt varumärke in på vår turf.
Kom inte här. Kom på ditt svulstiga varumärke och ska parkera i vårt garage.
Johan, parlamentet. Vi älskar hela programmet. Men många jag intervjuat har upplevt en stark prestationsångest inför det här programmet också.
Ja, men det programmet alltså, är fruktansvärt ångestframkallande. Det är det värsta programmet att göra av alla. Den ångesten man känner innan man ska sätta igång, den är ju obeskrivlig.
Men om du skulle försöka sätta ord på det då?
Ja, men det är ju att det är en tävlan. Mm. Och att det handlar inte bara om att sätta skämt, utan det handlar ju också om att hitta platsen och utrymmet i rummet att sätta dem. Jag förstår.
Men när du väl sätter det då? När publiken skriker av skratt och du gjort ett bra parlamentet, vad kände du då?
Ja, det vet ju du, för jag vet ju inte om det själv.
Nej, du
säger... Var det något eller? Och så säger du att något var roligt. Jag minns ju inte ens vad jag har sagt.
Du har fått ett fullständigt svart hål efter att du har gjort...
Jag vet ju inte vad jag har gjort.
Nej.
Och ja, man kommer ihåg om man har sagt någonting riktigt dumt. Man känner, det där kan inte ha med, för det där liksom, det går inte. Men ofta så vet man inte, jag har ingen aning.
Men du sa det där med tävling, och det kan ju vara så här ibland att när ni ska göra tips om coachen, och du vet, om till exempel du ska göra tips om coachen och sen så ska Robert göra tips om coachen efter dig, då kommer jag ihåg en gång att du känner, jag måste ta i så in åt helvete här nu för att jag ska sno gaven.
Ja, men jag sa till Robert någon gång så här, jag har lärt mig dig nu. Jag vet hur jag ska liksom slå dig i parlamentet, för nu har jag lärt mig dina tricks. Du har... Vid vissa givna tidpunkter så gör du liksom en piruett som gör att fokus skiftar. Mm. Och så vid någon banning så vet jag att jag tog alla dem strax före honom.
Mm. Tog du skämten då? Eller?
Ja, men jag gjorde liksom samma grej. Att jag gjorde kanske någon sån här outburst och började ställa mig upp och veva och kasta vatten eller något sånt där. Då vet jag, du kan ju inte han göra det om en minut.
Om du går in och blir norrlänning, ska inte han göra det?
Men det var inte på den nivån att det var liksom gubbar, utan det var trick.
Ja.
Riktiga trick. I form av liksom utfall. Att jag märkte att Robert, för vi körde ganska mycket, varje gång innan omröstningen så gör han en, liksom, han har en karamell som han ligger på, som han släpper alldeles innan de ska köra mentometrarna, som gör att, Och då tänkte jag, om jag bara släpper min lite före honom, så kan han inte komma med samma ton. Och det funkade. Jag vann då, så sa jag, nu har jag liksom, jag har löst dig.
Jag kommer ihåg ett tillfälle när jag visste att du skulle göra som coachen före Robert. Och jag tror att du tog av dig på överkroppen, du hällde vatten över ansiktet och du tror jag drog ner brallorna också och ställde dig på bordet. För du, jag ska inte ge han en chans att kunna göra det där tricket som jag har gjort här
nu. Nej, jag kommer ihåg det.
Jag försöker bara göra TV-program.
Ja.
Det är ingen som älskar mig längre.
Jo då, vi älskar
dig. Det finns ingen kärlek.
Jo då.
Det var ju gjort med någon slags kärlek. Alltså jag har ju, vi är ju gamla vänner, jag har ju värsta respekten för honom. Men det är ju liksom roligt att vi också kan varandra så oerhört väl. Så man vet liksom. När vi gjorde Morgon Tobias, då var det ibland, vi kunde improvisera och läsa av varandra så jävla bra. Att jag har liksom aldrig känt, det är lite pretentiöst att säga, men jag gör det i alla fall. Nu vet jag, de som pratar om att spela jazz, vad det är. För vi kunde gå med en grej och jag ser allt han gör. Och liksom, han ser vad jag gör och det bara for vidare.
Du vågar inte spruta på din egen mor.
Vilket jävla tryck! Vad fan, lägg av! Jag ger mig!
Vad ska jag göra? Vad är det? Vad fan vill du?
Det är saken, funkar inte här. Det drar!
Vad då för någonting?
Det drar!
Va?
Det drar!
Det var, vissa av de sketcherna vi gjorde där var bara så här. Det här kan man inte göra om man inte har jobbat så mycket som vi har gjort ihop. Så liksom, man kan vända på det också. Där i parlamentet så fightas vi om mentometervinster. Men här var det liksom, när vi gick åt samma håll så jag liksom kan ju honom.
Du sa i en intervju, eller sommar var det, du är livrädd att de ska ringa från DN Kultur och fråga vad jag får för bok på nattduksbordet. Har du ett komplex av att du inte läser så mycket?
Ja, det har jag.
Mm.
Eller jag har inte läst så mycket. Jag började liksom läsa när jag läste juridik, då tvångsläste jag. Men det är nog kopplat till att jag har koncentrationsproblem och det fick jag på sent i livet. Så att jag har ibland tänkt så här, fan, om man inte hade vetat om det tidigare, då hade jag ju läst mer. Jag var en period jag tog jobb utan att läsa manus och sådana grejer, för jag kom ju aldrig till skott. Men det har jag satt stopp för.
Mm. Har du ett kunskapskomplex?
Nej, men jag kan tycka att jag skulle aldrig sätta mig på spåret. Alltså, jag har fått frågan och tacka nej.
Aldrig?
Nej, fy fan! Oj, oj, oj.
För jag läste att Schiffert är också livrädd för det där. Och Johan Ulveson är livrädd för det. Också det här att avslöja att man inte är så kunnig egentligen. Ett kunskapskomplex uttrycker de så.
Ja.
Jag brukar göra det jag gjorde för dem. Jag gjorde fem frågor.
Nej, fan.
Ja, men det är jag kan säga att en del hade ingen rätt.
Ja, okej.
Ja, jag gör fem frågor här bara.
Det här är så pinsamt. Ja, jag kan dem inte säkert.
Nej, huvudstaden i Kanada.
Huvudstaden, ja, det måste ju vara... Då säger jag att det är... Vänta, det är ju inte det. Vad fan är den heter? Jag skulle säga Quebec, men det är det ju inte. Det är jag, fan, jag vet inte.
Ottawa. Roten av 16.
Nej, lägg av. Lägg av med matte. Lägg av med matte.
Det här
svarar jag inte.
Roten av 16 är fri.
Jag vet inte. Okay. Ja.
När blir Skåne svensk?
Jag har ingen annan aning.
1658.
Aldrig, de är ju inte ens svenska nu. De vägrar ju. De har egen flagga och grejer.
Vad spelar Zlatan nu?
Han spelar i... fan, vad är det han spelar? Vänta nu här. Jag vet vad. Han spelar inte i Hammarby.
Nej, snart.
Han spelar inte i Malmö FF. Kommer han aldrig göra. Men nej. Han spelar ju i... är det Milan?
Ja, ett rätt!
Ett rätt.
Okej, sista frågan. Vad heter fåret bräker på engelska?
Nej. Det är dåligt helvete. Jag vet. Fan, jag är skitsur på riktigt. Det här är
Sheep Bleats.
Ja, ja, okej. Okay. Ja. Den blöt. Ja, oh, fy fan. Ja, ja, nu ser. Det här är ju liksom den här sanningen.
Johan Reborg, tack så jättemycket för att du besökte min port. Det har varit väldigt trevligt.
Tack så mycket.
Vindruvorna är nästan
slut. Nästan? Ja. Mm.